Halleluja. I natt var det ju nästan som på pingstdagen. En mäktig storm som skakade om hela huset. Till och med så att en liten del av plåten på taket har blåst ner hemma hos oss. Det får vi ta hand om imorgon. Men vänner, Guds ande är verksam. Vi har fått se detta också under veckans lopp, där vi har fått samtala med vänner, med syskon, och vi ser att Guds ande är verksam i människors liv. Det är helt underbart att få se, och han har så mycket mera att ge som vi verkligen ser fram emot. Halleluja. I de första verserna i Hebreerbrevet har vi hört förra söndag om Abels och Henoks tro och hur det är omöjligt att behaga Gud utan tro. Det är en stark proklamation. Det är omöjligt att behaga Gud utan tro. Och vi har hört att tron är en övertygelse om, och en visshet om, det man inte ser. Antingen att det har hänt förr i tiden, eller så att det inte har inträffat än, eller så är det i den osynliga världen, i den himmelska dimensionen. Men det är en övertygelse, en visshet. Halleluja. Och idag ska vi få fler exempel på trosmänniskor. För vi har fått detta, så vi har någonting som vi kan lära oss. Det står ju inte därför att vi ska ha lite historieundervisning. Det är inte där att vi ska bli uttråkade. Utan det är Guds levande ord som talar till oss. Gud vill att vi ska lära oss av det som står i hans ord. Och det står så här i Hebreerbrevet i 11 kapitlet i vers 7. I tron byggde Noa en ark i helig fruktan för att rädda sin familj, efter att Gud hade varnat honom för det som ännu ingen hade sett. Genom tron blev han värden till dom och ärvde den rättfärdighet som kommer av tro. Så hur fungerade tron för Noa? Han byggde en ark. I hans fall var det ett trosverk. Han byggde en stor båt. Han fick uppdraget av Gud att bygga en båt som enligt illustrerat bibellexikon var ungefär 150 meter lång, 25 meter bred och 15 meter hög. Och för att kunna jämföra det med något, det här med längden. Ni som gillar fotboll, det kan finnas lite olika längder på fotbollsplan. Men man kan säga i stort ungefär 1,5 fotbollsplan på längden. Och då är det inte de här små som finns på skolgårdar, utan de här riktiga fotbollsplan. Och sen om man tänker på höjden, då kan man tänka sig ett 5-våningars hus på höjden. Det var ingen liten segelbåt. Var kom den idén ifrån? Hade Noa för mycket tid över? Drömde han om att göra något stort som ingen skulle glömma? Ville Noa göra intryck hos människor som levde på hans tid, så att han skulle på så sätt visa på Guds storhet? Var det det som var anledningen? Så en av de viktigaste frågor som alltid finns, det är ju i sådana frågor: vad säger Bibeln? Tycker jag. Den viktigaste frågan är: vad säger Guds ord? Och vad säger då Bibeln om Noas idé att bygga en gigantisk båt? Det läser vi om i första Moseboken i 6 kapitlet i verserna 12 till och med 14. Gud såg på jorden och se, den var fördärvad, eftersom alla människor levde i fördärv på jorden. Då sade Gud till Noa: jag har bestämt mig för att göra slut på allt levande, för jorden är full av våld på grund av dem. Se, jag ska förgöra dem tillsammans med jorden. Gör dig en ark av gofurträ. Det är det som står. Så vad säger Bibeln om den här tanken med arken? Vems idé var det att bygga båten? Bibeln säger att det var Guds idé. Eller hur? Gud säger: jag har bestämt mig för. Gud säger: jag ska förgöra. Gud säger: gör dig en ark. Det var på Herrens befallning som Noa byggde arken. Han trodde helt enkelt på vad Gud sa till honom. Och därför står det: i tron byggde Noa en ark. Och det står: han gjorde det i helig fruktan. Han visste att Gud, han är helig. Han visste att Gud vet allt. Han visste att Gud vet bättre. Och därför gjorde han detta i helig fruktan. Han var rädd för att lägga till någonting. Det skulle inte bli 155 meter. Det skulle bli som Gud hade sagt. Han var rädd för att han skulle göra för lite. Det skulle inte bli 3 våningar, det skulle bli 5 våningar. En helig fruktan att göra så som Gud har sagt. I allt, i alla detaljer. Detta var heligt för Noa. Det står att Gud hade varnat honom för det som ännu ingen hade sett. Är det någonting som ni minns vad som stod i de första verserna i Hebreerbrevet? Av detta med att ingen har det ännu sett. Det står ju så att det är en övertygelse, en visshet om det man inte ser. Så här kommer det igen. Noa hade ännu inte sett floden. Ingen hade sett en sådan flod. Det finns de som säger att det har inte ens regnat innan detta stora regn på hela jorden. För det var så fuktigt. Det fanns en dimma som fuktade jorden. De levde på torr mark. De levde inte bredvid havet. Ingen hade sett något sådant. Och nu kommer Gud och säger att det ska ske. Så tron är en övertygelse och en visshet om det man inte ser. Tack och lov att Noa trodde. Och det är bra för oss om vi tror. Det är bra för oss om vi gör som Guds ord säger. Det är bra för oss om vi litar på det Herren säger. Även om vi inte ännu ser det. Eller om det har skett i det förflutna. Men vi tror på det. För Noa innebar detta att genom tron på Guds ord så räddade han sitt liv och hans familjs liv. Det var på grund av att han trodde på Gud. Genom att handla i tro så blev han till en dom för dem som inte ville lyssna på frälsningens budskap. För det är ju så, när vi står fasta på Guds ord, när vi säger vi håller oss till det vad Gud har sagt, då blir det samtidigt en dom för dem som inte vill tro. Och i Noas fall så vet vi att de gick under i floden, för de trodde inte. Och genom tron så ärvde Noa den rättfärdighet som kommer av tro. Han fick så att säga Guds sigill. Du tror på mig, du litar på mig. Du ska få min rättfärdighet. Jag tycker det är fantastiskt om vi blir tilldelade detta sigill av Gud. Jag ger dig min rättfärdighet. Och det får du på grund av att du tror på mig. Så vilket lysande exempel på vad det innebär att vara en trons människa. Noa. Nästa exempel som Herren ger oss genom Hebreerbrevet 11, det är Abraham. Och jag läser ifrån Hebreerbrevet 11, verserna 8 till och med 10. Hebreerbrevet 11, verserna 8 till och med 10. I tron lydde Abraham när han blev kallad att dra ut till ett land som han skulle få i arv. Och han gav sig iväg utan att veta vart han skulle komma. I tron levde han i löfteslandet som i ett främmande land. Han bodde i tält med Isak och Jakob som var medarvingar till samma löfte. För han väntade på staden med de fasta grundvalarna vars byggmästare och skapare är Gud. Abraham kallas ju också för trons fader, eller hur? Vilken människa! Han hade ju varken gamla testamentet att gå till, fanns ju inte på hans tid. För att inte tala om nya testamentet. Vi har både gamla och nya testamentet. Vi har alla de exemplen. Vi kan läsa om vad Gud har gjort och sagt. Det hade ju inte Abraham. Guds ande hade inte blivit utgjuten som på pingstdagen. Arlaregnet hade ännu inte kommit. Och ändå så agerar han på Guds ord. Han satsar allt genom att tro på vad Gud hade sagt honom. Helt fantastisk. Jag hoppas att jag får ha 10% av hans tro. Ja, gärna 50% eller 99%. Men alltså, han framstår för oss som ett lysande exempel på tro. Han bodde i det hedniska Haran. Ett område nära Syrien och Turkiet idag. En gränsstad där i området. Ett centrum för måndyrkan, precis som Ur i Kaldea som hans pappa Tera hade lämnat tillsammans med Abraham. De hade ju flyttat från Ur upp till Haran. Men sen när Gud kallar honom, då bor de i Haran. Då hade Tera, pappan, dött. Och sen kommer Guds ord till honom i detta centrum för måndyrkan. Och han kallar. Och så läser jag första Moseboken, kapitel 12, verserna 1-3. Första Moseboken 12, 1-3. Herren sa det till Abraham: gå ut från ditt land och din släkt och din fars hus och bege dig till det land som jag ska visa dig. Där ska jag göra dig till ett stort folk. Jag ska välsigna dig och göra ditt namn stort. Och du ska bli en välsignelse. Jag ska välsigna dem som välsignar dig och förbanna den som förbannar dig. I dig ska jordens alla släkten bli välsignade. Det här är ju en vers som jag och många med mig Israels vänner citerar många gånger när vi är ute och talar om Israel. Och den välsignelse det är att välsigna Israel. Men i detta fall så vill jag ha fokus på detta där Herren säger till honom: gå ut från ditt land. Vilket äventyr! Jag menar, Abraham var ingen ungdom när Gud talade till honom. Det var inte så att han tyckte livet var lite tråkigt. Och nu ville han lite spänning i livet. Ni vet, ungdomar. Lite ut i den stora världen. Nej, han var 75 år gammal. Eller ung. Han var gift. Han var gift med Sara. Han hade faktiskt ansvar för ett företag. För han ägde massor med djur. Han hade anställda som han var ansvarig för. Så det här var ju ingen enkel grej att bryta upp och lämna allting bakom sig. Det är nästan så att vi kan höra hans släktingar, hans vänner, hans grannar och kollegor som säger: snälla Abraham, tänk till. Vad håller du på med? Är du helt galen? Det här kommer ju aldrig att fungera. Tänk på dig själv. Tänk på din frus framtid. Och det är ju tid där det inte fanns någon sjukförsäkring. Det fanns ingen A-kassa. Om det inte fungerar, då är det helt kört. Och du kommer till ett land där det redan bor andra människor. Du har ingenstans att landa. Vad håller du på med, Abraham? Vad var det som hade kommit över gubben Abraham? Var det en sorts medelålderskris? Skulle han bevisa för hedningarna runt omkring honom att hans Gud var större? Och jag vill göra som jag alltid gör. Jag vill gå till Guds ord. Vad säger Bibeln? Vad säger Bibeln om detta? I princip samma sak som Bibeln sa om Noa. Det var Guds idé. Lyssna. Herren sa det till Abraham: gå ut från ditt land och din släkt och din fars hus och bege dig till det land som jag ska visa dig. Hebreerbrevet bara säger att han gav sig iväg utan att veta vart han skulle komma. Igen, som det står i vers 1, utan att se, utan att veta. Men Gud hade talat. Gud hade uppenbarat sig för honom. Gud hade sagt: gå. Han hade ingenting annat än Guds ord att lita sig på. Och han hade en övertygelse, en visshet, utan att se resultatet. Abraham inte bara lämnade allt bakom sig utan att veta. Han också levde i tron i det nya landet. Det står att han bodde i tält tillsammans med Isak och Jakob. I tron, vers 9 och 10, i tron levde han i löfteslandet som i ett främmande land. Han bodde i tält med Isak och Jakob, som var medarvingar till samma löfte. För han väntade på staden med de fasta grundvalarna, vars byggmästare och skapare är Gud. Tänk er, det var ju Gud som hade sagt till honom: gå. Då hade ju Gud kunnat se till att han får bygga sig ett ordentligt hus när han kommer fram. Det hade varit en lätt sak för Gud. Han fick vara en främling i det landet som han kom till. Ja, men Gud, var finns nu ditt löfte? Jag har gjort som du har sagt. Ja, kanske min son, kanske Isak får det. Han fick det inte heller. Han bodde också bara i tält som en främling. Och så kanske Jakob. Barnbarnens välsignelse. Herre, nu är det dags. Han bodde också i tält. De fortsatte att leva i tro. Och tiden gick. Och det är väldigt viktigt att vi kommer ihåg att ibland tar det tid. Och vad hände sen? Fick de sen bygga sina byar och städer? Nej, de fördes ner av Herren genom en hungersnöd till Egypten. Och där blev folket format i fångenskapen i 400 år. Ja, men Gud har ju sagt att jag ska lämna allt. Då måste ju allting bli bra. så blir de slavar till och med. Slagna för att göra ett hårt jobb utan att få ordentligt betalt. Utnyttjade till max. Gossebarnen, när Moses föddes i den tiden, de mördades. Men Gud, var är du? Du har ju sagt, och vi har gjort som du har sagt. Vad är det som håller på att ske? Men de höll fast i tro. Och det här löftet om staden med de fasta grundvalarna vars byggmästare och skapare Gud är. Vet ni, det är ju inte ens det jordiska Jerusalem som David sen fick inta. Utan den staden som här talas om, det är ju den kommande himmelska staden där Gud är byggmästare. Så Abraham fick löfte om det nya Jerusalem på den nya jorden. Och då har vi en tidsperiod på 4000 år. Han fick aldrig se det. Han bara skådade fjärran ifrån och trodde. Till och med vi som sitter här idag, vi har inte sett den nya staden än. Vi är på väg dit. Och vad gör vi? Vi gör som Abraham. Vi tror att det vi inte ser ska ske. Det blir en verklighet. Den är redan klar. Det tror jag på. Och den kommer att landa på den nya jorden. För Gud har sagt så. Och därför tror vi. Jag tackar Herren för Abraham som visar oss vägen hur tron fungerar. Och då är frågan till oss. Det är ju intressant att se hur de har haft det. Men frågan ställs ju här idag till oss. Har vi samma tro som Noah och som Abraham hade? Litar vi som dem helt och hållet på det Gud har sagt? Litar vi på hans löfte att vara med oss alla dagar? Ni vet, så här i vardagen, när problemen kommer, när vi kanske inte har det jobbet vi behöver. Hur ska det bli med framtida hustrur? Nu tittar jag upp till ungdomarna. Litar vi på Herrens löften? Är vi trons människor? Eller tror vi att nu är tiden annorlunda? Nu händer det så mycket hemskt. Nu kan vi inte räkna med Herren längre. Tror vi att han är med oss i den värld som vi lever i idag, med corona, med krig, med rykten om krig, och en värld där vi ser avfallet från Guds bud på alla håll och kanter? Tror vi att Jesus är här? Litar vi på hans kärleksfulla löfte om att ge oss det vi behöver när det gäller mat, dryck och kläder? Det är ett specifikt löfte som Jesus har gett. Men tror jag på det? Eller är bekymren större än tron? Litar vi på hans löfte att ge oss den helige ande när vi tror på honom? Det står i ordet att de som tar emot Jesus, de som blir döpta, de får den helige ande som gåva. Tror vi det? Och sen står det att vi får be om den helige ande. Vi får be Fadern om den helige ande. Tror vi att han ger oss den när vi ber? Litar vi på Jesu löfte att ge oss vishet när vi ber om den? För det har han lovat. Ni förstår, listan kan bli väldigt lång här. Litar vi på löftet om evigt liv? Och att han har gått för att bereda en bostad åt oss hemma i himlen. Tror vi på det? litar vi på Guds löfte om helande till ande, själ och kropp, som vi delvis får uppleva här och nu och i sin fullhet när vi kommer hem till vårt hem. Tror vi på det? Litar vi på att det är sant att Jesus vill trösta oss och hjälpa oss i livets olika situationer? Och jag skulle kunna fortsätta listan. Tillsammans skulle vi kunna påminna varandra om många fler av fantastiska löften. Men frågan är, tror vi på det? Eller är det bara någonting som vi tycker, ja, det här ju, ja, okej, det har vi hört. Det är nog så. Eller gör vi som Abraham och Noa, att vi bygger våra liv på detta, helt övertygade och förvissade om att det är sant, för Gud har sagt det, Jesus har sagt det. Och bara den som tror på vad Guds ord säger får uppleva att det är en fantastisk verklighet. Om Noa inte hade gjort som Gud säger, trott på vad Gud säger, då hade han inte blivit räddad, och inte hans familj. Om Abraham inte hade trott på Gud, då skulle inte han ha fått bli till trons fader. Då hade inte folket Israel bildats. Då hade inte gamla testamentet kunnat skrivas på det sättet som det är. Och då skulle inte vi finnas, för vi är ju inympade i det sanna olivträdet. Bara den som tror på vad Guds ord säger får också uppleva välsignelsen. Låt oss be tillsammans. Herre, tack att du har gett oss dessa män, men också kvinnor som vi får se framöver, som har trott. Med allt de var så satsade de sina liv. De gav sina liv. De litade på vad du hade sagt. Herre, och du har gett oss så många löften. Det finns löften för varenda dag. Under ett helt år. Och jag tror det finns fler än så. Herre, hjälp oss. Fyll oss med din helige ande som påminner oss om ditt ord. Så att vi mitt i vardagen blir tröstade, hjälpta. Genom att vi tror på vad du säger. Tack att du bär oss. Och Herre, när vi gör som Petrus gjorde. Först så trodde han på dig. Han började gå på vattnet. Men så tittade han på svårigheterna. Och så började han att sjunka. Men så finns du där. Herre, vilken tröst, vilken trygghet att du finns där. Även när vi misslyckas. När vi inte kan leva upp alltid. Till detta så finns du där. Och så räcker du ut din hand. Och så hjälper du oss upp. Och så fortsätter du med oss. Och så vill du att vi ska bli starkare i vår tro. När vi får uppleva dig. När vi ser att det bär. När vi ser att det är sant. Herre, hjälp oss att vår tro på dig och dina löften. Att den får växa och bli starkare. Speciellt i dessa tider, Herre. Speciellt i dagarna som ligger framför oss. Herre, hjälp oss att vara trons människor. Verkligheten, den är så stor framför oss många gånger. Den är så real. Den är skrämmande. Herre, låt oss få höra din röst i dessa situationer. Låt oss lita på dig. Räkna med dig. Med dina möjligheter. Du är en mäktig Gud. En allsmäktig Gud. Och du har sagt att jag är med er alla dagar. Tack Jesus. Halleluja.